Tunga brädspelspodden.
En samtalspodd mellan vänner om tunga, djupa brädspel.
Varmt välkomna. Det här är ju Tunga brädspelspodden specialavsnitt. Och med mig idag har vi jag, Erik Sundberg, och ingen annan. Jag vet. Hur ska det här gå? Ja, fråga inte mig. Det här var inte min tanke. Det här var ingenting som är planerat. Jag håller på att det är ingenting som är förberett. Men det är faktiskt förberett det här idag. Så vad är det här för något special? Jo, jag har tänkt så här. Eftersom vi har en podd där man får göra lite vad man vill. Och har en Discord-service som är fantastisk. Som vanligt så har vi släppt avsnitt och börjat diskutera. Och det har blivit mer diskussioner. Och vi har pratat som vanligt om definitioner, abstraktioner, koncept, meta. Regler, meta och en så jäkla många meddelanden. Jag vet inte hur många hundratals meddelanden är skrivna, och som vanligt så urartar det här på något sätt. Om man nu tycker urarta, sättet för mig det urartar är att jag tror inte folk riktigt hinner förstå varandra, inte hinner läsa alla meddelanden, och vi har ett virvar av missförstånd och samma typer av samtal som återupprepar sig. Så det här extra avsnittet är ett försök där jag ska försöka på något sätt klargöra min så kallade position. Det här avsnittet kommer handla om vad är ett brädspel, vad är meta, vad är ett metaspel, vad är metasamtal, vad är metaregler, varför är det här viktigt? Varför är det här någonting som jag tror gör att man kommer få roligare när man spelar brädspel? Varför jag tror att fler kommer att nöjda? Varför det inte finns något att förlora på det här egentligen? Ja, det låter ju som riktig predikan. Ja, det kanske det är. Det här avsnittet är inte för dig som vill ha ett lätthuggat avsnitt som du kan drifta in och ut i. Då kan jag inte rekommendera det här avsnittet, för det kommer kräva att man försöker följa med mig. Och det här är extremt, jag vet, det här kommer krävas mycket att man ska följa efter min tanke. För det kan säkert bli ihopsnurrigt. Men det här kommer kräva att man följer med och försöker generöst förstå min position för att det ska vara givande det här. Jag kommer försöka delvis ha de här abstrakta koncepten, men också ge lite praktiska tips. Eller som en startpunkt på en diskussion skulle man kunna se det. Vad jag tycker är sättet som jag tror att man skulle få bäst och gladast lyckligaste brädspelare på. Det här försöker vara ett ödmjukt liksom anslag hela det avsnittet, där jag presenterar min syn och jag uppmuntrar alla som inte håller med att spela in ett liknande avsnitt och skicka till mig, så laddar jag upp det. Och det skulle vara fantastiskt att faktiskt få lite mat i avsnitt där inte bara jag kommer till tals, utan att det är fler helt enkelt som gör det här. Och det har gjort mig glad i alla fall. Och då är ju frågan då, varför skulle vi nominera det? Nej, men jag hoppas det. Det är det som är tanken. En stor del av vårt Discord-server och vår podd är ju att det är en samtalspodd. Och det här är ett sätt att försöka starta lite längre samtal eller monologer som kan folk ta del av och prata om. Okej, vi har en hel del saker vi ska dra av det här. Och exakta ordningen här, det kommer vara lite rörigt. Det är ett stort problem med hela den diskussionen om. För det här har ju kommit från att vi har pratat om vad jag har sagt att jag tycker att man måste spela för vinst, börjar någonting. Annars så förstör man speltillfället eller någonting. Och hela det här avsnittet kommer till att Mattias av alla på servern har sammanfattat min position. Och jag tycker att han förstår mig helt. Det är några kanske som gör det. Jag förstår att man inte gör det, för jag skriver ju otroligt märkligt. Min telefon autokorrektar och jag förutsätter ju massa saker och jag förstår att man inte gör det. Men jag tycker ändå att Mattias verkligen har förstått vad jag försöker mena. Och jag upplever att inte så många andra har gjort det. Om det är Mattias fel, det låter jag osagt. Det gav mig lite hopp att jag kanske kan bli förstådd i alla fall. Där. Så jag ska försöka göra mig förstådd, för jag tror ändå på det. Jag har tänkt ganska mycket kring det här och jag önskar kanske att jag hade lagt mer än 5 minuter att förbereda mig. Men jag har skrivit lite anteckningar och sådär. Okej. Så först och främst, varför är det här viktigt? Varför är det här någonting som man ska prata om och diskutera? Alltså vad det som är ett spel, vad som är meta, vilka metaregler, vilka sociala regler finns det, etc. Alltså hur får man spela brädspel? Varför är det viktigt att prata om? Och tycker man inte det är viktigt att prata om, då kan man ju stänga av nu. Det är ju helt ointressant. För mig är det här ganska likt egentligen samtyckesdebatten om sex. För exakt samma sak hände i diskussionen kring det. Att man började prata om samtycke och så var det jättemånga som sa, men vadå, jag har jättebra sexliv, jag behöver inte prata om det här. Vadå, det har funkat för mig hela livet, jag behöver inte prata och fråga om någon samtycke. Det känns bara konstigt. Men vadå, det känns väl jätteosexigt att prata om sådana här saker. Jag skulle aldrig ligga med någon som frågar mig en sån här sak. I alla fall de samtal som jag tog del av. Jätteskepsis till att just prata om det här. Och jag förstår det. Jag förstår, det känns onaturligt och kanske inte en del av hur man brukar föra samtal om den här typen. För det blir ju lätt ett metasamtal egentligen. Och då kommer vi in på det här med språk och ord direkt. Alltså, vi kommer prata mycket om meta. Och jag tänkte att jag kan säga, om man tittar på Wikipedia så kommer det ju... om man kollar på engelskans förklaring av meta så är det att det är någonting som ligger på en nivå över eller transcends eller beyond det man pratar om. Så ett om man kopplar på meta som ett prefix, alltså ett ord som man lägger före ett annat ord, så innebär det att det alltid är ett annat ämne än ämnet. Okej, låt försöka förklara mig så här. Ett samtal vet antar alla vad det är. Man har någon slags dialog med varandra på något sätt, eller man pratar med varandra. Ett metasamtal är då längre inte samma sak som samtalet som man pratar om, utan det är ett samtal om själva samtalet. Så ett vanligt samtal skulle kunna vara hur är vädret, och så skulle jag kunna ha ett metasamtal som skulle kunna vara, har du tänkt på att när vi pratar så pratar vi alltid om vädret? Det typen av samtal som jag gör där, det är ju då en metakommentar. Alltså att ett metasamtal helt enkelt. Jag pratar om hur sättet du och jag pratar med varandra. Och då blir det ett metasamtal. På samma sätt är till exempel en analys till exempel av vattnet i Vänersborg är ju en sak. Man kollar då helt enkelt på vilken data finns det här om man jämför och sådär. Medan en metaanalys är då en analys av analysen. Så det har egentligen ingenting med vattnet att göra, utan den har bara så här, den här analysen om vatten gjordes på det här sättet. Så man har helt enkelt kopplat bort sakfrågan då, utan pratar bara om själva analyssaken. Och fysik och metafysik är ju till exempel en klassiker, att fysiken sysslar ju med fysikens regler och lagar. Jag är ingen fysiker, jag kan inte det. Men som metafysiken funderar jag på snarare, var går gränsen för fysikens regler och lagar? Vad kan fysiken prata om? Vad ligger utanför? Vad är det religionen och filosofin ska prata om? Eller filosofin pratar ju snarare om vad reglerna är. Så det här är grunden vad ett meta är. När jag upplever vi pratar om i en brädspelskontext kring de här sakerna, så pratar många om metat eller meta. Som en fast term som mer har då att göra med någonting som brukar i engelskan kalla för metagame. Och det här är ju nu börjar bli lite svårt med ord då, att man kommer in på översättning och sånt. Men ett metagame eller ett metaspel som vi skulle kunna kalla det på svenska om vi gör översättningar rakt över, är då ett spel kring spelet eller om spelet eller över spelet. Och ett vanligt sätt att se på det, om jag brukar ta Magic-referenser där, vi kan ta fighting-spel, vi kan ta Super Smash Bros till exempel. Om man tänker sig att metat eller Starcraft. Vi säger att metat just nu att folk spelar Marine Rushes. Kan vi säga då, till exempel. Så om jag spelar Zerg så vet jag att det är en tredjedels chans att personen kanske är marine, eller vad heter det? Terran, och kommer rusha mig. Därför metar just nu att om det är den mest populära strategin så bygger jag min strategi kring det här och skickar ut en scout tidigare. Den är ineffektiv i alla andra fall, men just det där metat för att se den här tidiga ruschen så är det ett smart strategival. Och då är det då ett metaspel. Och det som händer sen efter det är att det utvecklas. Så till exempel när jag har då som Terran-spelare förstått, aha, Zerg-spelarna och Protoss-spelarna har nu börjat anpassa sig. De skickar ut en tidig scout på sin åttonde drone eller något, sin sjätte drone. Då skickar de ut den. Så det jag behöver göra då är att jag behöver springa inte den snabbaste vägen, utan jag behöver springa den snabbaste vägen som går runt den snabbaste vägen för en scout att upptäcka den vanliga rutten. Då är det nästa steg i det metaspelet. Och det är helt två helt olika saker. Det är en sån kallad gissningslek då kan man ju säga. Eller någon sannolikhetslek eller vad man ska säga. Det spelet är ju ett eget spel. Och det har egentligen ingenting med det andra spelet att göra. Alltså de hänger ju ihop på så sätt att de berör varandra. Men det är två separata spel. Alltså reglerna till exempel för StarCraft. De är ju ganska självklara. De är inprogrammerade i datorn. Du kan inte bryta dem på något sätt. Reglerna för metaspelet har ju inte alls samma regler. Utan det är ju ett väldigt fritt... väldigt fritt, fri, knappt några regler alls kring det metat, eller metareglerna. Och det visar då att olika spel som ser ut att handla om samma sak har då kanske olika regelverk att, som styr dem. Och då är frågan, hur och varför är det här viktigt för brädspel? Jo, om man tänker sig då att brädspel har ju då en regelbok som jag brukar kalla för spelreglerna. Det är ett påhittat begrepp, det är inget begrepp som egentligen finns utan det är bara någonting som jag har valt. Jag kan ta och skriva upp det. Jag har lite problem med att jag har mix som jag måste hålla mellan mina ben, alltså värsta hårdrocksmicken här. Vi skriver spelregler här. Spelregler. Det är de som finns i boxen. Inget konstigt med det här, utan man öppnar regelhäftet. Sen är det dock lite konstigt. Många regelhäften är ratade. Eller finns översättningar på. Eller finns i digitala utgåvor. Så att säga att spelreglerna är de som finns i lådan är ju inte riktigt sant. Utan spelreglerna skulle jag säga är reglerna som oftast finns i lådan som spelarna är överens om. Och det här är ju redan ett början bli problem då. För mig är det här ett sätt att se på spelregler. Att de spelreglerna man är överens om är de som gäller. Skulle vi till exempel ha en regelbok som råkar säga att just i den här versionen av Catan så flyttar man, tar man kortet efter man ställt rövaren på rutan snarare än före eller tvärtom. Jag har för mig att det finns två olika versioner så, eller Monopol med massa olika versioner. Att det viktiga är inte vad som står i regelboken utan det viktiga är vad man på något sätt är överens om. Och här kommer vi in på någonting som är superviktigt i den här sammanhangen. Att, vi kommer prata om explicit och implicit. Alltså, explicit är ju att man uttryckligen, alltså högt, har kommit överens om någonting. Att vi har pratat om det. Vi har sagt, hej, vi har kommit överens om det här explicit. Jag ger dig samtycke till exempel när vi pratar sex. Vill du ligga med mig? Ja, jag vill ligga med mig. Det har skett explicit. Det svåra med sådana här känsliga ämnen som ofta har med normer och sociala kontrakt och sådär att göra med, eller sociala företeelser, är att det ligger implicit. Och det är därför vi har massa problem vid våldtäktsdomar och att folk säger men det fanns ett implicit samtycke. Alltså någon som har sagt, visat på något sätt att det här är okej. Och det är ju då jättesvårt till exempel, speciellt om man pratar med rätten, att man, det är svårt överhuvudtaget, har ju vi i psykologin visat hela tiden att vi ska klara av att tolka varandra. Det är jättesvårt. Men implicit kan ju då saker. Och just vad gäller vilka spelregler man är överens om, min erfarenhet då att det är ganska implicit. Att man kanske läst reglerna en gång och sen spelar man vidare med just de reglerna. Har ingen fått reda på några nya regler så gäller inte de förrän man har gjort det är explicit. Till exempel om någon kommer och säger men vadå, det finns en ny version ute på nätet nu om man har halvvägs in i matchen. Då skulle jag säga att då kanske man använder det nästa gång. Så det här är ofta saker som tas implicit. Okej, men vi har spelreglerna då. Okej. Och då är ju... Och det här nu kommer vi till något slags koncept av hela det samtalet som är viktigt, som jag får en del kritik på Discord eller ifrågasätt eller sådär, att varför ska man dra saker till sin spets när man gör sådana här prat och samtal. Och nu när jag kommer att prata här så kommer det vara mycket att vi drar saker till sin spets. Och då frågar han, varför gör man det? Är inte det onödigt? Kan inte bara saker lunka på och vara okej? Okay, liksom? Måste man ta extremfall? Och man kan säga så här att det är en tradition som är väldigt stark inom humaniora skulle jag säga. Att om man ska testa saker på principnivå så gör man det genom tankeexempel som försöker utmana principerna när det är som svårast. För om man, det är helt enkelt väldigt enkelt att ha en gäng olika principer och vara principfast så länge de inte utmanas på något sätt. Jag till exempel skulle kunna vara, låt säga, vegan hela livet om det inte fanns något kött att äta. Om jag skulle vara berusad en kväll och någon skulle komma förbi med kött, en hel stekt gris, då kanske man skulle testa mig om jag faktiskt klarar av att vara vegan. Och då är frågan, men när, hur ofta händer det? Ja, fast rent teoretiskt så tänker man sig att det är först då praktiskt man faktiskt testar principen. Så sättet vi kommer göra idag är att jag kommer försöka komma på så extrema jobbiga fall som möjligt. Och det brukar Edvin vara bra på. Han brukar komma på väldigt bra jobbiga fall. Man bara, gud, kan det här, hur ska det här gå upp? Så ju bättre teori, tankeexempel man kommer på, desto bättre principer får man, eller mer hållbara i alla fall. Ett bra exempel om det är ju yttrandefriheten, som jag tycker är en princip som har tagits för självklar i Sverige under väldigt lång tid, eller beroende på vad man tycker är lång tid, men i alla fall sedan 1700-talet kanske, eller 1800-1900-talet, det beror på vad man ser på det, skitsamma. Men själva tanken om att man ska få fritt uttrycka sig på olika sätt har ju funnits hos folket i alla fall under lång tid. Sen om det har varit lagstadgat eller inte, det är ju en annan sak, men vi säger från 1900-talet någonstans har det här då varit en stark princip i det svenska samhället. Det här blev ju väldigt utmanat nu, som jag tror många känner till, om med koranbränningarna. Och det var ju väldigt lätt och enkelt att säga, det är klart att vi har yttrandefrihet i Sverige, tills det på riktigt blev utmanat starkt. Alltså, det blir en stressfaktor då, när man helt plötsligt ställdes det olika principer mot varandra, eller att det kanske ställdes att människors rätt till en trygghetskänsla ställdes mot någons rätt att uttrycka sig. Och då var det så här, men vadå, varför skulle någon ställa sig framför en moské och bränna en koran? Och bränna koranen framför en moské låter jättedumt. Ja, fast det är ju först när någon kanske gör något dumt som själva principen faktiskt testas på riktigt. Och så försöker jag ju bedriva de här typen av samtal, för det är klart att det är superenkelt att säga att ja, men det funkar jättebra med vårat sexliv, för vi är två personer som alltid vill ligga med varandra och älska varandra. Ja, okej, okay, vad konstigt, men det var ju inte så märkligt att det funkar för er. Men om man hade tänkt sig att en person säger efter några år att men jag har inte velat längre med, jag känner mig tvingad och hotad, så jag har legat med det hela tiden. Ja, då det är liksom tillfällen som då som man funderar då, men ja, okej, okay, men hur ska man vara säker, hur ska man veta, är det okej okay för alla? Är det här någonting som är på riktigt okej okay och folk tycker är bra? Är det bra för alla? Ja, då är det väl inga problem att prata om det. Men om det finns någon slags obehagskänsla att det kanske skulle kunna vara ännu bättre, eller det skulle kanske kunna vara ännu schysstare, ja, men då kanske det är värt att utreda på något sätt. Och frågan är här är väl vad gäller brädspel och sådär, är väl att man vill att alla ska ha det bra på något sätt. Det är det som är målet. Och exakt hur det blir, nu ska vi försöka dra tillbaka tråden här då. Så vi är i alla fall att det finns spelregler som finns i lådan, eller på något sätt som vi pratar om, den utökande lådan som kan vara online och så vidare. Och då är frågan så här, räcker det med spelregler för att spela ett spel? Det är någon slags, vad kan kalla det, filosofisk fråga eller vad man nu ska kalla det. För mig är det tveklöst att man kan inte spela ett spel med bara spelregler. I alla fall inte för mig. Det här är ju sånt, om man skulle ha ett flödesschema, om man säger ja, man kan spela ett spel med bara spelregler och förklara hur det funkar, då kommer resten av den här diskussionen inte vara speciellt intressant eller tillämpbar på något sätt. Men om man tar ett exempel. Om vi har ett speltillfälle, och speltillfället kallar jag då helt enkelt att man ses några personer och tar upp något spel, eller man kanske med i huvudet spelar med varandra eller någonting. Men det är någon slags social tillställning där man är personer som tillsammans ska spela tre spel enligt de här reglerna. Och man tänker sig första personen får AP som vi börjar prata om och gör inget drag. Och då är frågan, hur länge måste personen vänta innan han gör ett drag enligt spelreglerna? Och jag tror aldrig jag har sett något, det finns ju ganska några få spel som har en tidtagning i sina spel. De spelarna har inte det här problemet, men resten, till exempel Agricola till exempel, det finns ingen regel som säger att du måste göra ett drag inom en viss tid, utan du kan ta hela dagen på det, eller 15 veckor. Vill låt säga att en person ställer ut en pjäs och du bara, den rutan vill jag ha, jag kan inte ställa mig där, då vill inte jag, då tror inte jag att jag kommer vinna, så jag ställer inte ut den här pjäsen. Och då kan man ju säga så här, men vadå, då är man en skitnödig person, eller ja, absolut. Men det är inte det här exemplet försöker förklara, utan det försöker förklara att reglerna räcker inte för att få till ett spel. Det krävs något mer. Och då är frågan, vad är det som krävs mer än spelreglerna? Vad det är som gör att en person måste agera inom rimlig tid. Ja, och för mig är då ett förslag till det är vad jag skulle kalla för metaregler. Men eftersom det metabegreppet blandas ihop på våra server väldigt många så skulle jag kalla det för, man kan kalla det för sociala regler. Man kan kalla det för psykologiska eller drivkraftsregler. Men jag gillar också metaregler. Och varför gillar jag då metaregler här? Utan tanken är att meta är då slags övernivå. Att spelreglerna ligger kanske under eller någonting, om det är något så viktigt, eller bortanför. Och metareglerna är om då som hur man ska förhålla sig till spelreglerna. Och då är frågan, vilka typer av regler är det här då? Och det skulle jag kalla dem för drivkraftsregler. Alltså, hur får man göra? Vilka drag får man göra? På vilket sätt? Hur får man interagera med de andra personerna? Hur ska jag uppträda vid runt ett brädspel? Och det kan också vara, hur bör jag vara? Hur skulle jag vilja? Det kan vara ett ideal man pratar där. Men till exempel, som en regel som jag tror de flesta skulle hålla med om är till exempel, är att, är det okej att hota en annan person i ett brädspel? Alltså inte i brädspel, utan utanför brädspel. Säga att du får stryk om inte du ställer det där. Eller om du ställer det där, då kommer jag spöra efter det här. Och personen ställer sig inte där då, utan man får själv då ställa sig på den platsen. Eller till exempel att man var kär i en person och alltid gynnar den i ett spel. Det är för någonting som för många som jag pratar med i mitt liv skulle säga är skittråkigt spel. Vissa kanske skulle säga att det är fusk. Vissa kanske skulle säga att det är inte okej, att de inte skulle bjuda in personer igen. Och då är frågan till er är ju så här, varför är inte det okej? För om ett spel skulle vara bara reglerna i lådan, det står ingenting om dem där. Det står inte att du får inte agera av kärlek i ett spel. Och det är därför det finns ett behov av ett slags metaförhållningssätt. Och det här, jag kallar det för metaregler när vi pratar i Discord-servern. Som alltså säger att hur förhåller vi oss till reglerna i boxen, eller spelreglerna, och till varandra. Det här är regler som jag tänker att man borde komma överens om. Det här är regler som man borde prata om. Och jag har aldrig varit med om det. Det här sker nästan bara implicit. Precis som mycket andra sociala normativa saker i vårt samhälle. Till exempel en after work, jättebra exempel. Vad får man prata om där på en arbetsplats till exempel? Vad får man göra? Hur mycket sprit får man dricka? Det är ingen som pratar om det. Eller kanske någon chef när det har gått åt helvete. Det är ofta så. Går åt helvete så pratar man om det. Är det bara lite skav och det är lite oskön stämning? Ja, då är det ofta ingen som orkar ta tag i det. Och det här är ju anledningen till varför jag pratar om det. För att jag tror att man ska ha mycket att vinna på att skapa bättre förutsättningar, att istället kanske säga bara, men hur vill vi ha den bästa afterworken? Hur vill vi göra just på en arbetsplats? Vill vi dricka starksprit med shotsbrickor, eller ska vi bara dricka vin och käka ost till exempel? Eller har vi någon tanke om, vad är vårt mål med en AV? Vad vill vi få ut av den? Hur ska vi kunna göra det tillsammans? Och det är det här positiva som jag tror verkligen varför det här är viktigt med de här sociala reglerna. Vi ska se här vad jag skrivit. Så det finns en jättestor skillnad här då, vad som spelreglerna och vad som är de här metareglerna eller sociala reglerna. Och sen vad idealet är, det kommer jag ta här sen, vad jag har några förslag på saker. Och jag pratade om på servern om till exempel att man ska hjälpa till att städa och sånt där, och då blir det helt snirksnark och allting. Det blir märkligt alltihop. Vi kommer tillbaka till grundfrågan här nu så här. Okej, men om ett spel tillfälle då, som jag kallar det. Och jag skulle egentligen vilja bara säga ett spel. Alltså att man spelar, inte ett spel, utan att man spelar tillsammans. Är då att man har sina regler ihop och sen utför aktiviteten. Och egentligen att man applicerar sina regelverk och bedömningar ihop. Så har man ett speltillfälle. Så man har sina metaregler, man har sina spelregler och sen har man ett speltillfälle. Vad är då grejen här nu då? Varför är det så viktigt med regler och varför så har vi sagt det att om man inte har samma synsätt så spelar man inte samma spel och då förstör man spelet. Etc. Ja, egentligen tycker jag själv är bra liknelse, ett exempel här. Vi ska se om ni tycker det. Låt säga att jag ska ställa upp en cykeltävling. Jag ska visa att jag är bäst på Paris-Roubaix. Alltså en klassiker, vår klassiker i Paris, kullerstensetapp eller kullerstenslopp. jag ska visa att jag är bäst. Då är frågan, när kan jag säga att jag är bäst? Så vad krävs? Ja, det är en ganska svår fråga. Frågan är, räcker den bästa tiden någonsin? Måste det vara tillsammans med andra motspelare? Måste det vara vid samma tillfälle? Kan jag åka timetrackaren själv någon gång i bästa form när det är optimala förhållanden för mig? Eller är det just då tävlingen är? Och för mig är det ganska, inte självklart för det här har ju tagit massa, det är att för att säga att man vinner mot någon så bör man ha gjort det på något slags lika förutsättningar, som, i alla fall så långt det går, vid samma tillfälle. Alltså där och då. I alla fall när det gäller brädspel eller cykel är lite lura, för då kan man köra time track och det är lite, på lite annat sätt. Men då följer man, men poängen är i alla fall att man bör ha gemensamma regler som man följer så att premissen är likadana, och sen bör man göra det bäst på något sätt och då ska man vinna. Sport är lite knepigt för det kan vara lite slump och sådär, men om man tänker perfekta förutsättningar och lika förutsättningar så vinner den som är bäst på något sätt kanske, eller hade mest tur eller vad det nu kan vara. Men poängen är för att man har samma regelverk som man följer. Om man skulle jämföra det här med cykeltävlingen är att jag skulle då, när, om jag vann Paris-Roubaix så kunde jag kunna säga att men jag vann över er i Paris-Roubaix. Alltså jag vann, fast man säger bara jag vann över dig. Egentligen betyder jag vann över dig i Paris-Roubaix i det här tillfället just nu. Jag vann inte dig någon annan gång i Paris-Roubaix, men just nu var jag bäst på det. Okej. Skillnaden här då när vi spelar brädspel är ju då att om vi inte har då samma regler så är vi inte med i samma tävling. Och då har vi då inte gjort samma aktivitet skulle jag säga. Om en person har haft sitt Paris-Roubaix-lopp medan någon annan har cyklat bredvid kanske på en vanlig cykel och cyklat till jobbet och råkat cykla exakt samma sträcka, så skulle jag aldrig säga att jag har vunnit mot honom i Paris-Roubaix även om han har cyklat exakt samma sträcka under exakt samma tid. För han var ju inte med i loppet. Han hade ju egna regler. Han ville ju ha en mysig tur till sin arbetsplats. Han har cyklat exakt samma sträcka, exakt samma tid, vid samma tillfälle. Spelar ingen roll. Han råkar bara cykla på andra sidan gatan som inte var del av loppet. Han ställde inte upp enligt reglerna. Då är han inte heller med i loppet. Då kan jag heller inte säga att jag har vunnit mot honom. För vi har inte tävlat mot varandra. Det för någon annan som kollade, för jag menar den här som cyklat jobbet hade givetvis spandex och hela grejen också. En Bianchi-cykel för 85 000. Så för något otränat öga ser det ut som de här två personerna cyklade samma lopp och var med i samma tävling. Men vi båda har ju aldrig haft samma regler, så vi har aldrig kunnat tävla mot varandra. Och det är exakt så jag tänker med brädspel. Att det är först när man har samma regler som man... Och det här är ju ganska enkelt då. Om vi börjar med det som är enkelt, som jag tror de flesta är överens med, om spelreglerna, alltså reglerna i boxen. Skulle jag spela enligt ena regler som säger att, vi tar Agricola som vanligt som exempel, att vi kan ta att Cooking Hearth är ratad och den får man inte köpa, står i ett regel efter. Den är för bra. Den är bedömt. Jag tror att Wet Nurse brukar anses för bra, den brukar vi bänna i en tidigare version. Vi säger att den är för bra, den får man inte spela med. Jag har den på min hand. Samma regel säger också att man inte får använda, och heter den Wooden House, Wooden Hatten låter den stilen. Eller Wooden Extension tror den heter. Jag spelar inte ut min Wet Nurse, vi har inte tagit ut dem i lekarna utan vi har med dem. Jag spelar inte ut den, vi har kommit överens om sådana reglerna. Min motspelare spelar ut Wooden Hat och vinner med för att den är superbra. Då vinner han ju det spelpartiet skulle man kunna säga. Precis som att man vann det där loppet mot personen som cyklade bredvid för man var snabbare i mål. Man tog sig snabbare. Men man var ju liksom aldrig med i samma tävling. Man hade ju inte samma regler. Problemet bara att det här är självklart inom fotboll eller cykling eller vad som helst. I våran brädspelscommunity pratar vi inte om den sakerna. Så det är som outforskad träng. Och därifrån kom just den här tanken om att det är så viktigt att ha ett gemensamt regelverk för att man ska kunna göra samma sak. Och då är frågan, varför är det så viktigt med att vinna som jag pratar om? Ragnar Knizia har ju också sagt det där, att målet att vinna, det är målet som, det är inte målet som är viktiga utan det är försöket, kan man säga. Det är att ha det som syfte som är det viktiga. Inte att vinna. Och jag vet att Fabian har skrivit många gånger på Discord att det verkar så viktigt för mig att vinna. Och det är sällan jag känner mig så missförstådd. Ja, absolut. Jag tycker det är jättekul att vinna. Det är ju klart, det är en drivkraft precis som att jag tycker om att äta god mat eller vad det kan vara. Det är kul att vinna, speciellt ibland. Man har förlorat mycket. Jättekul. Speciellt mot Fabian. Inte mot Fabian, Filip. Han vinner något Euro som han spelat för många gånger. Som kommer han vinna första gången. Ja, då blir jag tokig alltså. Men en passus. Varför är det viktigt utifrån den här kontexten att vinna? Det är det inte. Det är inte duggviktigt att vinna. Då ska jag prata om någonting som är skillnad här. Det finns instrumentella och intrinsikala värden. Jag vet inte, det kan skriva upp det på i vårt lilla Paint-dokument. Intrinsikala. Sinkala, det är lite krångligare. Värden kontra instrumentella värden. Instrumentella värden. Vad är då instrumentellt värde? Jo, okay. Ett instrumentellt värde är ett värde som man har för att få något annat. Du har inget egenvärde. Det spelar ingen roll om du har hur mycket av det här som helst. Har du bara det så är det meningslöst. Däremot så är det jättebra för att få något annat. Som till exempel, ett typexempel på det är ju då pengar. Pengar skulle du kunna ha hur mycket som helst av. Om det är det enda du har så är det helt meningslöst. Eller att du har det själv i hela världen eller någonting. Det går inte att göra någonting med det. Kraften man har för pengar är att det är ett högt instrumentellt värde. Att du kan få något annat för det helt enkelt. Som kan hjälpa dig till något annat. Och då är frågan, men vad ska jag köpa som ger mig ett egenvärde? Alltså ett intrinsikalt värde. Något som är värt att ha i sig själv. Som man skulle vilja ha hur mycket som helst av. Och det är ju en lång filosofisk debatt om vad det, vilka sådana typer av värden är. Och jag vet att Aristoteles föreslog att till exempel hälsa och framförallt lycka är sådana värden. Vissa kanske hävdar kunskap eller kärlek eller sådär. Men lycka framförallt är ganska, för mig i alla fall, ganska självklart. Att man skulle kunna, alla vill ha lycka och man skulle inte kunna ha för mycket. Och har man väl lycka så skulle man inte ha det för att få något annat framförallt. Och då är frågan i brädspel, är att vinna ett instrumentellt eller intrinsikalt värde? Och för poängen är så att om man har ett syfte med någonting, man vill alltid att det ska syfta mot något som är intrinsikalt, för annars är aktiviteten meningslös egentligen, skulle jag säga. Du bara gör det för att få något annat. Som till exempel att man har... för mig så är det ju ganska viktigt då att ett brädspel ska syfta till att det ska vara skapa lycka. Att poängen med att spela ska vara att skapa lycka för alla personer som är med. Det är inte att det ska skapa en vinnare. Och det är en jättestor skillnad, för ett spel till exempel som man avbryter utan en vinnare skulle fortfarande kunna vara ett fantastiskt spel, för att alla, det skapar lycka hos alla. Och motsatsen här också, att ett spel som skapar negativt värde, alltså någon slags lidande, vill man alltid undvika. Och det är lika viktigt då, alltså att det är en slags hedonistisk syn på det. Så hedonismen pratar ju om att man kan dela in, alltså man ser värde som njutning eller lidande, kan man säga. Så man ska skapa lycka och minimera lidande. Utilitarismen använder till ofta en hedonistisk förklaringsmodell till exempel. Men i alla fall, så med brädspel här nu till exempel. Okej, häng med oss. Så syftet med brädspel är att skapa lycka. Okej, och då är ju stora frågan. Hur skapar vi max lycka med våra brädspel? Och det är ju då en supersvår fråga. Och det är ju någonting som vi pratade om. Och vissa säger att det till exempel är att vara chill. Eller ha en avslappnad stämning. Eller att... stor frihet, att man följer reglerna etc. Liksom. Att alla är sköna och så vidare. Det svåra är ju bara när man pratar om människors lycka. Det är svårt när man inte känner folk på djupet, som man kanske inte gör, att veta exakt hur man skapar lycka hos sina vänner till exempel. Eller familj eller okända personer är också jättesvårt givetvis. Och då får man ju ha lite olika approach. Vissa kan ju ha till exempel en approach att man hittar något sätt som skapar lycka hos alla. Så tror man att det funkar. Andra kan ju kanske ha en, i mitt tycke, kanske mer ödmjuk approach. Och säga att det är ganska svårt att veta vad andra kommer bli lyckliga av. Så därför försöker jag öppna kanske för en diskussion kring det. Man skulle också kunna ha att man försöker fråga. Eller att man skulle kunna göra någonting som funkar för en själv. Alltså någon slags... kallas för etisk egoism kan man säga, att man ser utifrån, tar ansvar för sig själv och så får andra personer ansvar för sin lycka på något sätt. Men för mig i alla fall tycker jag att ideal när man spelar brädspel, och tycker man inte det så då tycker vi helt olika, är att man ska skapa lycka. Inte bara för en själv utan för gruppen. Alla personer. Sen kan det innebära att vissa personer får mer lycka än andra, det är okej. Okay, men det ska liksom bli någon slags stor klumpsumma. Och då är frågan, hur ska man försöka generera så mycket lycka som möjligt för olika personer? Jag utgår från mig själv och jag tycker att en av de sakerna som är här är då viktigt är att man gör samma sak. Alltså man gör samma sak och har närvaro och engagemang för samma sak. Det är viktigt för mig personligen då. Sen just det här med parallella leken och cykelloppet och sånt, det kommer lite därifrån att ett sätt som jag har hittat som jag tror är lättast för att försöka skapa lycka, det är att man spelar spel för att vinna. Och det är egentligen ett steg för långt att ta det. Jag skulle säga så här, det viktiga när man spelar det är att spelarna i gruppen har samma mål. Det är min erfarenhet i alla fall. Har man olika mål så gör man olika saker och det kan lätt bli. Men varför gjorde du så där? Jo, men jag är så jävla sur på honom, bla bla bla. Okej, men lämnar utanför. Vi spelar spel nu liksom, eller den där jäkeln ska inte få vinna för han vinner alltid, eller den där personen ska jag komma före. Okej, men varför då? Du sabbar ju den här matchen fram. Där kommer de här kingmaking-diskussionerna. Det blir jäkla liv på internet varenda gång. Och där får man tänka att det är fler personer som bryr sig om det här. Det är helt enkelt... Det är någonting som är viktigt för folk är... Varför man gör saker i spel och sådär. Och jag tror att det är då viktigt att... att ha samma mål. Och... ett förslag på det målet skulle kunna vara till exempel som har kommit upp på en server är att man ska utforska ett spel. Då säger man till exempel, nu ska vi utforska det spelet och lära oss reglerna i ett annat sånt mål. Nu ska vi lära oss reglerna genom att bara röra pjäserna och sen starta om spelet. Jättelätt att komma överens om. Alla är hyfsat nöjda tills man ska typ starta om. De bara, kan vi inte bara köra nu för de tycker att de har fått bra start till exempel. Det händer alltid, varenda gång. Jättekul att se. Nej, nu kör vi om som vi har kommit överens om. Eller att man då till exempel spelar, nu spelar vi allihopa för att vinna. Eller som vi har haft som en klassiker, att maximera mina vinstpoäng, eller nej, inte maximera vinstpoäng för en katastrof, maximera avståndet till de efter mig, eller minimera avståndet till ledaren. Och det är då ingen fast position, utan det behöver inte vara vinstpoäng, utan man försöker närma sig vad det nu innebär. Anledningen till att det är ett bra sätt att ta sig an ett spel på, tycker jag, det är att det är hyfsat lätt att förhålla sig till, helt enkelt. Det är att man kan då gå på magkänsla när man ska ta ett beslut i ett spel. Man kan fundera på vad tycker jag är bäst utifrån den här positionen. Och man kan förstå att andra kommer att agera på samma sätt. Om jag spelar ett parti där jag vet ungefär att alla har det här samma målet, så blir det också meningsfullt för mig att tänka på, okej, jag undrar vad Martin kommer göra. Vet jag om istället Martin i det här spelet kommer inte försöka maxa avstånd, utan han kommer försöka bygga mönster på 1830-brädet, för han tycker det är väldigt kul att se hur man svänger han hinner lägga ut en match. Till exempel hade en kompis som alltid gick verktygstratten i Stone Age, förut var pissdålig, men han hävdade det för att han tyckte alltid att det var så tråkigt att inte ha så mycket verktyg hemma, så han körde alltid den. Och vi hade ju en sån, våran implicita regelverk var att alla får göra vad de vill i spel så länge man följer spelregelboxens regler. Vilket var ju hemskt, tyckte jag. Det var väl därför den här diskussionen kommit. Till exempel hade man en person som varje gång någon förstörde för en ett spel så hämnades den personen minst 10 speltillfällen i rad. Så det slutade med att ingen person vågade spela mot den personen i... Han följde regelboken också. Vågade spela mot den personen i... Och göra någonting. Så den vann ju alla på spel. Och vilket på något sätt blev också lite gnissel i gruppen. Och alla tyckte det var lite orättvist. Och ingen förstod riktigt hur de skulle hantera det. Men det var ju en väldigt bra meta-regels... förstod. Alltså han förstod ju att han kunde göra det. Det var jättebra gamea ju systemet på något sätt. Jättebra. Så i alla fall. Så... Ja, vi kommer till det här nu. Men det här med metat och metaspel och metaregler och hela den grejen. Ja, så vi har pratat lite om metaspelet. Att det är ju spelet om ett spel. Till exempel Magic med vad folk kommer välja. Vilken lek kommer folk tycka upp med, vilken lek är bra mot det. Vi pratar om metaregler här. Så man pratar om de här sociala reglerna som man kommer överens. Hur man får, vad man får göra. Får man hota? Får man prata? Får man diskutera? Får man ge tips? Får man göra massa av de här olika sakerna? Vilket jag tror skapar mycket gnisselgrupper. Jag vet jättemånga gånger jag har gett tips till någon eller sagt bara, åh, ska du verkligen göra så där? Man har lite så kallad banter. Och så märker man, åh shit, vad jag eller ännu bättre, man påverkar någon subtilare än så om man ser att någon ändrar sitt drag och gör ett jättetaskigt drag mot någon annan då istället. Är det okej? Okay, liksom? Det handlar om då. Vad är okej? Okay, vad ses som inte okej? Okay? Och sen är frågan, är det här regler eller är det då förhållningssätt? Eller måste säga? Det är bara ett enkel värderingssak. Om det är ett förhållningssätt, frågan är vad händer om man bryter det? Är det okej okay att bryta mot det? Är det ett ideal man ska sträva mot? Eller är det någonting som inte är acceptabelt att bryta mot? Jag tycker till exempel att vissa regler är inte acceptabla. Nu kallar jag regler, men vissa av de här förhållningssätten är inte acceptabla att bryta mot. Det är till exempel inte okej att hota någon eller att spela för på grund av att man tycker mer om någon eller inte, eller att för att man tycker någon är ful. Det är inte okej liksom. Och frågan är, varför är inte de här just förhållningssätten okej? Ja, då kommer vi in på mina ideal i det här spelet. Och det här är tankt som mina ideal. Det som jag har försökt komma på nu typ samtidigt som vi pratar här och som jag har pratat om innan. Som ett förslag på saker jag tror man skulle kunna explicit säga och få bättre, mysigare speltillfällen. Och det här är ju då givetvis vad man själv tycker om. Tycker man om något annat så ja, får man väl göra det. Och gärna motivera det på något sätt. Okej. Okay. Så en sak är att det bygger på det, att man ska ha det här. Vi pratar om tävla på enligt samma regler men också samma förutsättningar. Och det är för mig en väldigt stark... jag tror att det kommer att man kommer från sportens värld. Att där förhåller man sig till reglerna och sen har man sig själv. Och då ska det vara liksom, vad ska man säga, ett jämnt startfält. Sen vet alla om att man har olika biologiska förutsättningar och sånt, men... det får man strunta i. Liksom. Det är samma som i man spelar brädspel. Man får strunta i att man kanske är olika smart eller olika förmåga till brädspel eller vad man nu ska kalla det för. Men poängen är att när jag sätter mig vid ett spelbräde så ska jag uppfattas av de andra som en blank tavla på något sätt. Och då frågan, varför då? Det har vi jättemycket diskussion kring. För att man ska ha en känsla av att det jag gör i spelpartiet är det som spelar roll. Och det bygger på någon slags rättvis upplevelse. Att jag ska inte bli straffad för den jag är som person. Eller, utan jag ska bara bli hanterad som en spelare. Och på ett spelbräde där alla har samma position så finns det ingen anledning att välja mig över någon annan. Tankexemplet här är ju då till exempel att man har ett helt nytt spel och man har ingen har spelat och spelare 1 får förstöra för en av de andra spelarna. Har det någon anledning att förstöra med någon annan enskild spelare enligt det här synsättet? Nej. Och då skulle någon kunna säga, men vadå, om man vet att någon har då högre vinstprocent rent generellt, borde man inte då välja den spelaren? Ja, och det är då man börjar komma in på handikappsdiskussionen här. Så som spelhandikapp. Ja, om det viktigaste principen i den här diskussionen är att man ska höja sin vinstchans på någon slags principiell nivå. Så skulle man ju, man förstår varför man hamnar i den här positionen. Att om jag nu säger att det viktiga med att ha som mål att försöka vinna och jag förstår att jag antagligen på någon slags sannolikhetsbas vet att Mattias brukar vinna spel högre utsträckning än Jocke, då borde jag förstöra honom även i den här matchen där det är hyfsat lika från starten. Kanske inte behöver vara exakt lika, men det är hyfsat lika. Jag ska förstöra för en. Borde inte vara bättre att förstöra Mattias då? Jo, och det är ju det här blir tufft va? Nu kommer det komma på principnivå direkt. För det är precis som vi pratade om yttrandefriheten. Här kommer det krocka olika principer mot varandra. Det som krockar här är ju att man ska försöka vinna på något sätt med det här maxa avståndet och så vidare. Kontra att alla människor, alla spelar rätt till en, vad ska man säga, objektiv rättvis bedömning, att inte, att man ska bli bedömd på vad man gjort i spelet. Och då är frågan, vad skulle vinsten vara med den ena för den andra? Okej. Om vi skulle då ha vinst, att man skulle då försöka ta den här sannolikhetsläran och använda den och applicera den på något sätt och försöka få en fördel med det, så skulle vinsten av det i de här tillfällena vara att personer som generellt är bättre på spel skulle då förlora mer och ha mer motstånd. Skulle finnas ofta incitament för andra personer att förstöra för dem eller förhindra dem eller spela mot dem eller vad det nu är. På mer eller mindre sätt. Och det skulle generera jämnare matcher och fler personer som vinner. Och på sikt skulle det till och med kunna innebära att man inte skulle kunna applicera det här, för att det skulle till slut bli självutjämnande, så alla skulle på något sätt i en perfekt värld med jättemånga olika instanser vara, bli helt jämnt då. Något ekvilibrium eller vad kallar man det, mellan alla spelarna, så att man ungefär precis lagom förstör för andra personer, vilket är då givetvis i praktiken helt omöjligt. Men det skulle då kanske ge jämnare matcher. Vilket då ett handikappssystem på samma sätt egentligen skulle innebära. För det är det i praktiken man pratar om. Att vi säger att varje match börjar med att de tre första spelarna gör drag som skulle vara bra mot Mattias. Då skulle antagligen få samma konsekvens och få ganska bra. Jämnare matcher helt enkelt. Och då är frågan, vad är nackdelen med den här, de här typerna av principer? Jo. Några nackdelar skulle ju vara då att om man skulle uppleva själv att det kändes tråkigt helt enkelt, att som jag skulle göra personligen, att det jag inte gjort spelar någon roll i det här spelpartiet, utan det är vad gjort någon annan gång som spelar roll. Och då kanske jag bara hade tur, eller jag hade en bra dag. Idag är en jättedålig dag, jag klarar inte av det här liksom. Jag orkar knappt spela, men nu ska alla förstöra för mig fast jag har en jättedålig start. Så tror jag att jag skulle kunna tycka det kändes orättvist helt enkelt. Och det är en ganska stark negativ känsla att känna att folk behandlar en på det sättet, tycker jag. Det är samma sak som om någon skulle konsekvent förstöra för en i spel. Om man inte skulle förstå den anledningen, skulle för mig vara väldigt negativt. Och om en person då skulle säga att det är för att du brukar vinna. Och jag bara, men jag just nu tycker inte du att det går ganska dåligt? Jo, fast du brukar vinna. För mig skulle det skapa en väldigt stark negativ känsla av att det känns orättvist. Och orättvisa i spel tycker jag generellt är en turn-off. För mig personligen, och det har jag förstått att många tycker är ganska kul. Att liksom, dra ett kort, någon dog. Det tycker många är väldigt kul. Någon förstörde, så jag har aldrig tyckt det speciellt roligt. Så för mig är det en regel som jag inte tycker. Plus att incitamenten är ganska tråkiga också. Att vad ska Mattias göra för att skydda sig ifrån den här typen av handgrepp? Alltså, om han då på samma sätt ska försöka öka sin vinstprocent. För vi pratar nu att drivkraften med var att de andra skulle öka sin vinstprocent genom att hacka på honom då, eller förstöra för honom innan han gjort något i ett spel eventuellt. Hur då ska han motverka den här effekten? Jo, det är ju genom att några enkla saker han skulle kunna göra är ju då genom att antingen förändra bilden av att han ofta vinner, eller att sluta vinna så mycket. Och det är ganska enkelt för honom att han skulle till exempel kunna lägga sig i spel. För ofta är de här personerna som räknar statistik och bekämpar statistik. Han skulle kunna lägga sig i ganska många spel som inte han tycker är speciellt roliga. Som han gått dåligt i eller som han inte håller på att vinna eller någonting. Så skulle han ju kanske på sikt då få ut mer lycka och att han vinner större spel till exempel. Man skulle också kunna tänka sig att han skulle försöka påverka bilden av hur han vinner. Att genom att säga att han har väldigt mycket tur. Eller påpeka hur duktig de andra var. Att oj, vilken flyt han hade. Eller även gnälla så att man verkligen hörs när han väl förlorar. Också för mig förslag som känns otroligt avtändande. Och verkligen tråkiga. Och det är ju då, tycker jag, den starkaste poängen varför man inte skulle spela på det sättet. Sen om, som vanligt med en metaregel, om alla tycker att det är roligt att vara med på det, så är det klart man ska spela på det sättet. Jag personligen tycker att det är en av de kanske tråkigare reglerna helt enkelt. Så i min förslag hade varit att om man har fyra spelare som är ungefär likvärdiga så skulle jag hellre lotta då vem av dem jag skulle förstöra för. Eller ha någon slags utjämningseffekt att för personer innan förstörde för den andra i och för sig då hade inte varit lika dana positioner. Jag hade tyckt att det var bättre att slå tärning. Hade jag tyckt var rättvist. För rättvisa är någonting som jag då tycker är en viktig del i den här ideala metareglerna. Något annat som är ju då viktigt är ju att vara trevlig och glad. Tycker jag är superviktigt. Varför är det viktigt? Jo, eftersom målet med tillfället är ju att det ska generera lycka. Att då komma sur och trött och arg till exempel i sådana tillfällen. Eller frustrerad som givetvis. Och när jag pratar om det här så betyder det inte att jag inte är här. Utan det här är ju då ideal. Är ju då kanske en man kanske skulle då kanske inte vara med helt enkelt. Om man inte klarar av att ha roligt så finns det stor risk eftersom det är så intim grupprelaterad aktivitet man faktiskt gör. Så är det här någonting som kräver ganska mycket av en. Och kan man inte leverera då så tycker jag kanske att man skulle överväga att stanna hemma faktiskt. På samma sätt som jag pratat om recensioner, negativa kommentarer, extremt gnäll eller otrolig deppighet. Alltså bara fy fan vad det är tråkigt. Åh gud, jag fattar inte att vi spelar det spelet. Fy fan vad trist det är. Ja, det är ju bara tur och bla 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 bla. Bara supernegg och bara, nej jag ger upp. Fy fan. Och sen med kroppsspråket signalerar att jag vill inte spela mer. Sättet man gör det på är ju att man smittar ju av sig väldigt lätt. Att när jag spelar en spelare så vill jag helst bara avsluta spelet. Jag vill inte spela vidare. Och jag vill helst inte påverka den spelaren på något sätt. Och jag blir, det känns för mig, jag kanske har lite för mycket för konflikträdd. Jag kanske tycker att det känns väldigt tråkigt när en person är på det sättet när man spelar spel. Då vill jag hellre avbryta och säga, men ska vi bara snacka istället, göra något annat. Ska vi sådär. För att, och kom ihåg att målet med spelet är att det ska generera lycka. Om någon lider så mycket med spel, så då är det dött. Och på samma sätt så är det lätt hänt att man med en gnällig attityd smittar av sig helt enkelt. Eller recenserar ett spel alldeles för hårt mitt i när folk sitter och har roligt. Och det tycker jag verkligen är någonting man borde ha en diskussion kring. När man har en typ av så här, hur ska vi förhålla oss till det här spelet? Vad är våra metaregler? Är ju så här. Är det okej att man själv har lite tråkigt en och en halv timme om de andra har väldigt roligt? Personligen tycker jag ju det. Men däremot kanske efteråt säga att det här funkar inte för mig. Jag vill verkligen inte gärna spela det igen, men det var kul att ni tyckte det var så roligt, etc. Och förklara varför. Så där är ju en väldigt viktig del då, så att man inte själv behöver genomlida så mycket. Men ett slags generöst förhållningssätt till varandra och varandras lycka och glädje i spel känns ganska viktigt om man spelar mycket nya spel framförallt. För, och det är därför anledningen att man försöker ha så mycket spel, att man försöker anpassa spelet till gruppen för att alla ska kunna ha en rolig stund helt enkelt. Och då en recension mitt i är sällan, det finns ingen efterfrågan på det. Det är lite som att komma hem från jobbet och säga att man är trött. Man bara, vem fan vill höra det? Kan inte du bara säga något peppigt eller roligt eller berätta en historia eller vad som helst? Att du är trött, det vet alla om. Någon som sitter lite sur och undrar vad saker är och liksom gör en, det här spelet är verkligen dåligt. Ta det efteråt. Mycket roligare. Samma när man kollar på en film. Det finns liksom mina efterfrågan. Så det skulle jag ha en stark avrådan. Vad gäller samarbete, snack och sånt där tycker jag är kul eftersom det ska vara socialt tillfälle. Så om man kanske som jag är medelålders, träffar inte mina vänner så ofta, vill gärna kunna interagera med mina vänner. Och därför är det viktigt när man är i en grupp där det är okej att snacka, att man kan retas lite och kivas och försöka påverka varandra och att det är en del av spelet. Och jag förstår mycket väl att det är någonting som folk tycker att Edwin brukar säga, att det är viktigt att brädet talar sig själv. Och det förstår också en ståndpunkt. Jag tycker också en okej metaregel. Men jag tror framförallt att om man pratar om det, ska vi vara tysta eller ska vi diskutera bara annat än själva spelet? Eller kan vi få påverka varandra? Vad är grejen? Hur ska vi spela? För en sån klassisk, vad ska man säga, i diskussionen är ju att folk brukar prata om att den som hörs mest är den som vinner. Och det är självklart att det ligger någonting i det. Det är samma sak om man ger tips eller lär ut ett spel till någon och ger strategitips som kanske inte ens är så bra enligt allas ögon. Det som är så starkt är ju att en viktig del när man spelar ett spel för att vinna är ju att skapa något slags gemensam syn, att mitt så kallade meta, alltså det här vi pratar om metaspelet med metastrategier, att i mitt metastrategi så har jag valt den här, och om jag får fler folk att dela, vara en del av det metat som jag själv behärskar väldigt bra, så kommer jag ju vara vinna oftare. Det är därför det är så otroligt bra då att sätta ett meta och påverka folk in i det metat. Och då kan man verkligen prata om det så här. Är det okej? Okay, liksom? Jag vet att jag och Henrik som är på 1849 ledde ut och sa att vi, jag ger tips i SR, du ger tips i OR. Och sen så lyssna lite på vad du vill. Men det, de tips som vi kommer säga kommer tyvärr rent... Och här finns, tycker jag, ett vanligt missförstånd att folk medvetet försöker manipulera folk. Att nej, det behövs inte, för det är så starkt att bara ge sin syn på ett spel, så du behöver inte manipulera någon. De kommer spela på det sättet som du kommer bli gynnad av, för du har tänkt att de ska spela på det sättet. Om det är okej på att spela dem. Jag tror aldrig sagt ett tips till någon i ett brädspel, i alla fall inte de senaste 10 åren, som jag själv tycker är det bästa spelet. Det är bara att då spelar en del av mitt meta som jag kan bättre, för att spela det 30 gånger och du har spelat en gång. Jätteenkel sak, med man pratar 18xx och då fanns det en slags meta där det handlar om att vet du inte vad du ska göra, så köp tåg för att ta spelet slut. Och det har jag ifrågasatt ganska många gånger. Och om man då får med en spelare på att säga, ja men köp tåg om du själv tror att du gynnas av det. Och är du osäker, ja. Då får du fundera på, tror du att det är bra med ett kortare eller längre spel för dig? Eller något sånt. Så bara räckte bara att säga en sån sak. Om någon då inte köpte det extra tåget. Om man själv då var förberedd på det. Och kunde då kapitalisera. Det var inte för att man försökte manipulera någon. Utan det var så man uppfattade spelet. Att det är ganska korkat att säga. Gör allt det här om du är osäker. För det är ett autopilotbeslut. Det är ju sällan kul, tycker jag personligen. Okej, vad finns det mer för ideal här kring där? Det ska vara rättvist. Man ska behandla alla lika. Man ska försöka vinna. Då alltså maximera vinstpoängen etc. Man ska försöka spela så snabbt man kan. Här tycker jag är en jätte problem, om jag får säga så mitt. Det är väldigt många som pratar om det här med AP, och jag skulle säga prata om närvaro. Många spelar höginteraktiva spel och sitter och tittar på sina egna saker och inte med så mycket andras turer. Att synen på spel är ju någonting man gör ihop, och för att bli bra på de här spelen behöver man ju ha koll på vad andra gör. För man, det är en så himla viktig. Att då ens tänka tanken att det finns AP-spel, det är märkligt. Men det är klart att den gemensamma tiden kring ett spel kanske måste ha lite tempo i sig. Och kunna prata om att man ska försöka göra så snabba beslut man bara kan som fortfarande känns motiverade för en själv att göra. Jag vet jättemånga gånger vi spelar och folk känner sig socialt pressade att spela snabbare än vad de bärskar. Och då blir det väldigt slarvigt, och jag har ju själv gjort det misstaget hur många gånger som helst, att det blir slarvigt, man får backa, man får ta tillbaka resurser, eller man förstör spelupplevelsen egentligen för att man kanske helt missade, aha, hade den så där många tåg som jag behövde rosta, eller aha, kunde den bygga det rummet i Agricola som inte jag förstod. Och då hade jag aldrig gjort det här beslutet som jag gjorde nu, om jag hade vetat det. Och då hamnar jag plötsligt att då spelar vi nästan olika spel, eller den här vinnaren sen i slutändan kan inte säga att han vann mot mig, för vi var inte riktigt på samma förutsättningar. Jag hade inte koll på läget. Och här är någonting jag tycker man borde hjälpa varandra med. Och just det samtalet vi pratar om, att fundera på hur snabbt är det okej? Okay? Är det okej okay att skynda på varandra? Är det stressigt? Är det okej okay att ta god tid på sig och vara god tid? Och hela den biten. Jag tror att det är ett samtal som är viktigt, för jag hade en fest en gång som jag gick ut på det, att de som spelade snabbast fick bara de fick bonuspoäng, men bara om de vann. För var de snabbast och inte vann fick de minuspoäng. Jag tycker att om man verkligen vill spela ett spel på samma förutsättningar med de andra, så, och visst att de har mer socialt ansvar och försöker göra att det blir snabbare process än vad andra gör, så blir det inte på samma förutsättningar för varandra. Och då tappar det. Jag vet att vissa personer är jättebra på det här och vill verkligen att alla ska ha det bra, och då blir det ett problem. Medan vissa inte tänker på det alls. Och det är samma sak när vi pratar om det med utforska spel, att folk säger att det är jätteviktigt. Ja, och då är min fråga, för jag frågade då, men vem ska få utforska sitt spel? Ska alla göra det? Nej, då funkar inte det, för att om alla utforskar så blir det inte på riktigt. Och då är min fråga, men vem ska få utforska? Ska någon göra det i smyg? Ska man turas om? Och det skulle jag säga, det är snarare som så att man då bryter spelet och spelar ett parallellt spel igen. För om en person skulle på något sätt tycka att det har ett egenvärde, alltså intrinsikala värdet med spelet är att utforska. Eller att det är just det som gör att man når lyckan i spelet. Och inte att man ska försöka vinna, utan att man tänker sig, men det är värt allt att utforska för att det är kul. Då gör man ju en annan aktivitet. Och det som är lite extra fult med just den synpunkten är ju att du kräver också eventuellt då att du har andra motspelare som inte ens spelar det spelet. De kommer inte utforska, de kommer göra de vanliga taktikerna, vill säga. Sen är det ju ett väldigt lätt sätt att för en själv motivera att testa nya saker. Det är att det ofta ökar en vinstchans, helt enkelt. Att du vet att de här strategierna som brukar vara användbara funkar just nu. Så därför är det bra att testa något nytt som finns verkar tillgängligt. Det är väl grejen. Sen en annan regel tycker jag är att man ska alltid känna att det finns en grund till det man gör. Annars ska man lotta fram vad man gör. Och det ska man undvika i allra största mån. Och då är frågan, måste man då ha en lång filosofisk utläggning om man gör? Nej, en magkänsla är en jättebra anledning till att veta vad man gör. Bara, jag tror att det är det bäst för mig. Eller jag tror att det här kommer gynna mig för att... Eller, det är helt rimligt. Men att göra så här, jag gör det här för att det råkar vara den pjäsen som stod närmast mitt bräde för jag orkade inte lyfta min pjäs tillräckligt långt. Är ju nog för mig en helt oacceptabel förhållningssätt i ett spel. Och då kommer jag tillbaka till varför det är oacceptabelt och varför skulle det vara? Jo, för att det genererar inte mest lycka. Då hade man kunnat gjort något annat istället. För mig funkar inte det. Då måste man göra, ha närvaro och göra saker. Och närvaro är ju något annat. Vi pratar om mobiltelefoner och allting. Höjer hit också. Är det okej att sitta med sin mobiltelefon eller inte? Signalerar ofta ett ganska starkt ointresse. I vissa grupper kanske det är okej. För man vet att vissa behöver ha olika saker att hålla på med. För att behålla närvaron i spelet i stort. Då kanske det är okej. För mig är det inte okej. Oftast. Och prata om den. Städning, värdskap och så vidare. Jag pratade om att man borde hjälpa till att städa, man borde köpa med sig saker, man borde turas om, man borde ha kaffekassa etc. Allt det här för att kunna generera slutmålet som då är ett lyckligt brädspelstillfälle. Och jag tänker det är mycket sociala regler som kanske framförallt vit medelklass som jag känner, som jag hänger med och tar för givet. Man tycker det är självklart. Ja, men då ser man också hur vilka personer som hänger i våran brädspelscommunity. Och jag tänker, det är just därför man vill prata om de här sakerna. För att det kan vara lättare att inkludera fler personer. Om fler personer fattar hur det funkar. Att man säger så här, på våra speltillfällen så gör vi de här sakerna. Vi dricker kaffe, vi köper med oss fika, vi fikar och gör de här grejerna. Är ju, skulle jag kunna tänka mig lättare för folk då att våga komma med till. För det finns ju inget värre än att till exempel gå på ett släktkalas i en ny släkt som är till exempel till en annan socialt skikt än man själv är van vid. Om man har någon slags känsla uttaget för sociala spelregler så kan ju det skaka i grunden. Alltså att man vet ingenting helt plötsligt. Speciellt inte om man har kanske blivit uppfostrad i någon annan miljö och inte har med sig i det. Så här, hur äter jag? Vart lägger jag mina bestick? Hur hälsar jag? Tar jag med en present? Jag kan tänka mig att det är samma sak för folk som inte tillhör våran grupp personer. Det vill säga våran, alltså så som vi är ofta medelålders vita gubbar. I alla fall 25 plus. Och därför är det viktigt med de här reglerna. Okej, vad finns det mer för några ideal och regler? Ja, jag kommer inte på så mycket fler till det, men poängen är i alla fall är att om man ska lite dra tillbaka den, för det har blivit ganska långt här, att det här är en praktisk tillvägagångssätt från olika ideal. Det är svårt att uppnå alla de här. Det är svårt att göra hela tiden. Det är svårt att våga prata om det här. Jag tror bara att om man gör det här så har man större chans att det är fler som blir gladare. Fler som man får höra hur de just vill spela spel. Och det är fler personer som har roligt. Alltså, jag ser inte riktigt vad rädslan skulle vara här. Det kan bli mer samtal eller mindre samtal beroende på vad man tycker om. Och framförallt så är det lättare att prata om. Så när vi pratar om metaregler och regler att det är som ett spel. För mig är ju det en självklar sak att de hänger ihop. För de tillsammans som gör att man har samma förutsättningar. Man har samma regler att förhålla sig till. Vilket gör också att då är man där och gör samma aktivitet. Och när man först gör samma aktivitet är det först man kan liksom, göra någonting ihop. Och till exempel försöka vinna mot varandra eller försöka... Vad det nu är. Man försöker göra, utforska ihop eller läsa reglerna eller vad det är. Jag tror bara det är viktigt. Och jag förstår att folk inte har... jag förstår man inte förstår att jag försökt förklara det här i 1000 olika punkter. Och det är säkert massa som är jätteoklart. Det får man jättegärna ta upp med mig. Man får göra det på Discord-kanalen eller på något annat sätt. Har man orkat lyssna igenom hela det här så får man gärna ställa följdfrågor. Och jag tror säkert att det var superröd att lyssna på det här. Jag har en massa papper framför mig med pilar och sånt överallt. Det har inte hjälpt så mycket. Jag försökte i frustration skriva ner det här. Jag vill tacka alla er som har diskuterat det på vår Discord-server. Det finns hundratals inlägg. De ligger i lite olika kanaler som i filosofi, vad heter de nu? Filosofi... Spelfilosofidefinitioner. Vi hade Mombasa, rasism, kolonialism. Alla avsnitt har ju en egen Discord-kanal. Vi har också allmänt spelsnack hade mycket. Och i Frökens listor 2023 fanns som jättemånga inlägg också. Och ja, det var det här. Som jag sa innan, har man någon annan som vill presentera sin syn och varför det här är helt tokigt? Framförallt presentera en annan syn eller kanske egna regler. Vad borde man ha för regler man möts och spelar brädspel? På vilket sätt borde man spela? Hur får man spela? Någon person som förklarar det här. Det är ju alltid lätt att säga att vad någon annan säger är fel och tokigt. Men att presentera egna förslag är ju ofta roligt och konstruktivt. Och vore jättekul om någon gjorde. Ja, det var allt för mig. Tycker man att det var kul att lyssna på, skriv gärna det. Jag kommer aldrig mer göra något annat liknande. Annars, nästa gång skulle kunna vara mer förberedd. Vi fick även kritik för avsnittet att vi var lite kortrande i våra teoretiska anslag. Ja, nu fick man en timme till, verkar det som. Och till nästa gång, ha det så bra. Diskutera mera, för det tänker jag göra.
Tunga brädspelspodden.
En samtalspodd mellan vänner om tunga, djupa brädspel.